Året började våldsamt och det allt mer brutala kriget präglade hela 1944.
Flying fortresses and liberators of the US Army 8th Air Force heading for Berlin. This was the first full-scale daylight attack on the heart and center of the Nazi war and political machine. Following up the many thousands of tons already dropped by the Royal Air Force, these Americans were going to tell Hitler that no city in Germany is safe from heavy bombing by night or day. In this attack, 68 heavy bombers were shot down, but hundreds went there and came back. And with the fighters, they destroyed 176 enemy fighters in this first raid alone. And that's Berlin below.
De massiva allierade bombningarna av tyska städer fick under året närmast karaktär av terrorbombningar mot civila mål. Dresden nästan utplånades i en eldstorm som saknade motstycke i historien. Hundratusentals människor dödades, skadades och drevs på flykt när de väldiga bombmattorna lades ut.
Bombs gone.
Men 1944 var nog många som gladde sig åt att tyskarna nu fick uppleva vad Londonborna genomled 4 år tidigare.
Brittiska flygvapnet har riktat sitt hittills våldsammaste angrepp mot Berlin och fällt tiotusentals brandbomber mot de västra och sydvästra stadsdelarna, där tättbefolkade bostadskvarter i stor utsträckning träffades och led svåra brandskador. Ålderdomshem och 3 sjukhus förstördes också, bland annat ett BB i Dahlem. Kyrkor undgick heller inte brandbomberna. 5 av dem förstördes och värst utsatt blev den vackra katolska Hedvigskyrkan, Berlinbiskopens katedral, av vilken bara de svartnade yttermurarna nu återstår. Goebbels, som är chef för Berlins luftskydd, beser förödelsen.
Bombningarna skulle öka i intensitet under hela året. Hundratusentals ton brand- och sprängbomber bräktes ner över framförallt östra Tyskland. Bombflygets piloter kunde bara ana vad de åstadkom.
It was my pleasure to have led the first heavy American bombardment mission over Berlin. Lieutenant Dürr, the navigator who led the mission into Germany that day. Dürr, how about some words for you?
Well, as you know, it was tough navigating because of the almost impossible weather we had. However, I'm glad now that you elected to go on in. And I'm proud that our outfit could be the first one to make the trip.
Good. Lieutenant Flagler, a bombardier up in the nose.
Well, Colonel, the fighters made it pretty hot and the weather made it pretty cold, but I believe we hit the target.
Good.
I mer än fyra år har nu Sveriges manliga befolkning fått underkasta sig hård militär beredskap som satt sina djupa spår i det civila livet. I händelse av krig eller allmän mobilisering uppstår än mer djupgående förändringar inom samhällslivet på grund av att större delen av den manliga befolkningen då helt måste tas i anspråk för militära uppgifter. För dessa måste reservarbetskraft insättas på hemmafronten. Denna reservarbetskraft måste i stor utsträckning rekryteras bland kvinnorna. Inte minst inom industrin, där arbetarstaven övervägande utgörs av värnpliktiga män. Kvinnorna måste ställas i maskinerna när männen blir soldater. Men först måste de utbildas på sitt värv. Och det sker bland annat genom statens arbetsmarknadskommissions beredskapskurser. Här befinner vi oss på en sån beredskapskurs för utbildning av kvinnliga gasvetsare. En kurs på 2 månader med 42-48 undervisningstimmar i veckan. För verkstadsindustrin finns även kvinnliga beredskapskurser för mekaniker, för vilka utbildningstiden omfattar 3 månader. I en sån kurs träffar vi här på fru Lojal, en god representant för beredskapskvinnan av idag. Hon har familj att sköta, men inte bunden av mindreåriga barn. Och trots att hennes arbetstid är i drygaste laget vill hon dra sitt strå till stacken och i tid bereda sig för att om så krävs överta en mans arbete i industrin. Vid svarven har hon nu under 3 månaders skolning förskaffat sig en yrkesskicklighet som gör henne mogen att direkt inta sin plats i industrin, där hon redan har fått göra sin entré i tillfälligt reservarbete som på grund av beredskapen även nu kallar de omskolade kvinnorna till tjänstgöring. Kursverksamheten är som tidigare nämnts inriktad på att utbilda kvinnlig reservarbetskraft för att fylla de luckor som uppstår inom industrin vid eventuell mobilisering. Men även i vårt nuvarande beredskapsläge uppstår luckor och då är det synnerligen tacksamt för industrin att få utnyttja den kvinnliga arbetskraft som redan är omskolad och kan rekryteras för att tillfälligtvis gripa in som en kugge i det väldiga industriella hjul som inte får utsättas för några rubbningar. Av den anledningen har fru Lojal redan inlemmats i industrin och vid sin svarv utför hon med precision och omsorgsfullhet ett gott reservarbete för en inkallad mekaniker. Hemmafruar som ej är bundna av mindreåriga barn, hemmadöttrar som fyllt 16 år och ni studerande kvinnlig ungdom, inriktar redan nu på att följa fru Lojals exempel och i tid se om ett hus för ett eventuellt nödvändigt beredskapsarbete. Det kan komma en dag då det blir ofrånkomligt att med tjänsteplikt uttaga kvinnor till industriellt och annat arbete. Och då är det en fördel för er som låtit utbilda er i en beredskapskurs till svetsare, svarvare, filare, fräsare eller bänkarbetare att få en sysselsättning som ni utbildar för och kan trivas med. På ett 20-tal platser i skilda delar av landet har arbetsmarknadskommissionen ordnat beredskapskurser för denna omskolning. Och anmälan kan ske genom alla arbetsförmedlingsanstalter. Under utbildningstiden erhåller ni ett dagarvode samt dessutom timpenning. För de elever som under kurstiden måste vara inackorderade utgår bidrag härför varierande mellan 65 och 80 kronor. Härtill kommer att inkomsterna under kurstiden inte äventyrar familjebidraget till en inkallad anhörig. Vårt land har en relativt fåtalig befolkning. Och det förhållandet gör det än mer angeläget att arbetskraften i ett för landet förvärrat läge blir planmässigt utnyttjad i försvarets och folkförsörjningens tjänst. En eventuell övergång från fredstid till krigsförhållanden måste ske utan svåra störningar i fråga om möjligheten att upprätthålla produktionen. Och därför är det en av våra viktigaste beredskapsåtgärder att få möjlighet att rekrytera kvinnor för sådana arbetsuppgifter som männen inte längre har möjlighet att fylla.
Vi går mot våren, mina damer och herrar. Hastigt, hastigt, ovanligt hastigt går vi mot våren detta år. Mer vinter än så här var det inte att uppleta i filmstaden när februari månad började med sol och löftestroppar över den snö som sparsamt fallit under en ovanligt mild januari. Vid solvägarna var det 10 grader varmt. Sista januarisöndagen var också vårbetonad. I Stockholms stadion inför en publik på över 5000 personer besegrade i bandy Karlstad Göta huvudstadens Reimersholmare som därigenom betänkligt sjönk mot seriebotten i division 1. Redaktörerna på pressläktaren kunde anteckna 2-1 i halvtid för Göta som framförallt hade ett mycket starkt försvar. Det motstod all Reimerspress och slutresultatet blev 3-1 för tomtarna som med denna sin första serieseger har ljusa utsikter. Samma soliga vårvintersöndag defilerade Solvalla-travarna ut på en lätt frusen och mycket snabb bana konstaterade det fulltaligt samlade förstås i påarna som med ovanligt optimistisk expertis betraktade och bedömde sina favoriter. 386 000 kronor blev spelkassan. Och i första loppet, vi ser slutvarvet, noterades årets högsta odds genom att trean i Lips gav en platsutdelning på 317. Det är Ingrid som vinner den överlägsna segern. Hon har hållit tätposition loppet igenom. Bland Solvalla-spelarna såg som vanligt utrikesminister Günther som för dagen spelade järvt, sägs det. Och lille Max från Köpenhamn, vår kungliga operas nyförvärv. Och Edvin Adolfsson, vår konkurrent vid bio- och totokassor. Och alla övriga Solvalla-trogna. I det andra av de åtta loppen segrade Siva Luminta Stall Matador och gav därmed det högsta vinnaråtset 13-24. Den 1 februari 1944 kom inte bara med en vårljusning i klimatiskt avseende utan också med ett varsel att det ska randas en dag då vi åternjuter fredens sötma i det landet Gosen. Den 1 februari mättes kaffegrädden för första gång på länge upp utan att kupong behövde klippas. Inte för att vår gräddskvätt betyder så mycket och inte för att vi har något att klaga på i vår väl tillmätta ransonering. Men det var dock ett varsel om kupongfria tider. Och än känner jag som firade den dagen med stor glädje min katt Mirka, prinsessa av Angora. Tror ni för all del inte, ärade kattbrevlanter, att jag på bekostnad av fattiga, hungrande barn varje dag göder min outgrundlig tillgivna vän Mirka med grädde. Hon hålls med all tillbörlig hänsyn inom den strama livsföring vi ju alla som bekant så lojalt följer. Mirka får sin första februarigrädde, inte så mycket för första februaris kupongfria glädjeskull, utan som vi någon gång med ett glas vin firar en framgång, lapar hon här sin grädde. Sveriges riksdag har nämligen avslagit motionen om kattskatt. Plats för kattskratt. Katten ska bekämpas för att den utrotar småfåglarna, sägs det. Det gör den inte alls, det är en oerhörd överdrift. Med lika stort skäl skulle man kunna säga att älgjägarna ska bekämpas för att de utrotar drevkararna. Och att de fågelvänner som i sin kärlek håller fåglar i bur ska bespottas. Säger Mirka, vitvis prinsessa av Angora.
Nu var Gunnar Skoglund tillbaka i SE-journalen och det hördes. Ingen har väl som han utvecklat en sån ordekvilibristik av den högre skolan.
Och här är ytterligare en variation på det lilla glädjeämnet kupongfri grädde. Denna lilla, ännu blinda varelse hålls nämligen med stor spänning vid liv med dess lika delar grädde och vatten. Kan ni gissa vad detta lilla kryp ska bli? Jo, en stor björn på kanske 250 kilo. Den lilla björnungen finns hos härskapet Hedblom på Skansen i Stockholm. Herr Hedblom är djurvårdare där och den 15 januari tog han hand om björnkrypet som modern då hade haft i 2 veckor. Men förstföderska som hon var förstod hon sig inte riktigt på att fullfölja undret. Då vägde björnvalpen knappa 3 hektar. Nu väger han 1 kilo drygt. Och det 249 han har kvar till fullgod björnstorlek hejar han flitigt emot genom att var tredje timma, natt som dag, kräva 125 gram grädde och vatten i lika delar. Ja, må han leva, han och den kupongfria kaffegrädden.
Ja, nativiteten var det inget fel på 1944. Vare sig bland björnar eller människor. Babyboomen höll i sig. Så någon kris i befolkningsfrågan, ja det var det inte längre. Och födelsedagarna stod som spön i backen den våren. Vi ska besöka en 75-åring, hela Sveriges store skådespelare Anders de Wahl.
Ut på sin mångomtalade balkong träder onsdagen den 9 februari 1944 Anders de Wahl. Och blundens spioner och andra femtekolonnare, till Anders utsikt är lika förbjuden för er som den är tillåten för Anders. Kom upp får ni kaffe, äkta oblandat kaffe, för idag fyller jag 75, ropar Anders de Wahl. Och upp kommer de, alla 5 trapporna upp, för det finns ingen hiss. Det är en av de detaljer som hissat Anders upp till 75 år.
Fyrverkeri blev det några veckor senare.
Tisdagskvällen den 22 februari flög nödsignalerande flygplan in över vår ostkust och fällde bomber som efterlämnade splitter med ryska bokstäver. Mellan Skanstullsbrons och Åstabrons viktiga infartsleder har en del bomber fallit och spritt fönsterförödelse i kvarteren närmast Eriksdalslunden där nedslagen skett i så gott som obebott område. Skrällen skedde vid 9-tiden på kvällen och nu klockan 8 morgonen därpå kan vi i solljus göra vårt filmreportage. Det är hyresgästerna i husen vid Vetegatan som har haft den kyligaste natten. Här är knappast någon lägenhet förskonad från draghål. Och morgonstädningen, liksom dagens första lilla skvallerstund, har ovanliga proportioner. Nere i den bombträffade Eriksdalslunden är vi som synes inte långt från stadsbebyggelsen. Här Här ligger Eriksdalsbadet översköljt med allhanda krevadbråte, och här går vägen till den lilla Eriksdalsteatern som igår kväll inför gudselov alldeles tom salong hade sin era största knalleffekt. Här i midscenen har bomben tagit med verkan långt över bakre parkett. Morgonvandrarna på väg till dagens jobb har mycket att beskåda. Utanför slakteributiken här hör vi en södergrabb framföra teorin att den stackars vilsekomna och nödställda bombflygaren skulle vara glasmästarson. Det har i varje fall inte Moskva-dementin bekräftat. Men att tidningarna idag talar sanning är påtagligt här på Gräsgatan. Februari ingår numera inte bara som vår månad utan också sedan gammalt som realisationernas ljuvliga tid. Damernas halleluja-tid. Låt oss realisationsrusa till ett av de större varuhusen, till pub vid Hötorget. Det är första realisationsförmiddagen och ändå är det så här lugnt vid huvudingången. Men kom in ska ni se. Damherren intog med stormhuset genast när portarna öppnades, och särskilt har skoavdelningen känning av okulig offensiv lusta. Där släpps man inte in mer än ett 20-tal åt gången, för där slår realisationssaligheten svenskt rekord. 2500 par kupongfria skor, nedsatta med minst en tredjedel av värdet. Träng på, kupongfritt ska vi gå. Detta är ju som ett järtecken. Ska det bli fred redan i mars, eller är det bara för att leta upp stämningen till höstvalen? Ja, naturligtvis är det det. Så passa hänsynslöst på. När vart tas in så tar jag min, och så blir den sista utan. Det är högst 5% av det skolager som deklarerades vid skoransoneringens början som nu får falla som manna. Och är skon lite svår att få på, vad gör det? Det är ju kupongfritt. Biträden har en svår pärs att utstå. Det är som sista dagen före jul. De mest ansträngda biträdena har expedierat 150 par skor. Över 50 000 människor handlade hos pub första realisationsdagen.
Precis två scener hann SF-fotografen ta av storbranden vid Ekensbergs varv i Stockholm, innan polisen påpassligt kom och tog själva fotografen. Det var förbjudet område C, och alltså fick filmkassetten övernatta i finkan. Här är, för att tala med Grönköpings veckoblad, Corpus Delirium, sedan den sluppit ut och fått innehållet godkänt. Myntverkets port släpper sällan igenom någon reportagekamera, men idag har man gjort ett undantag för SFs flygande. Här hälls silverlegeringen i formar. Det är som bekant brist på växelmynt, och man jobbar för fullt i myntverket för att råda bot på det obehaget. Det utvalsade materialet tjocklek metes, och här stansas myntämnena ut i en myckenhet som kommer att klia i fingrarna på en gammal amatörkyv. Detta är präglingen, närmare bestämt av tvååringar. Det går undan med en hastighet av 150 slantar i minuten, och här har vi en hel binge färdiga tvååringar, vilka som bekant är pengar de är. Men en krona är bättre. Den präglingsmaskinen tar vi oss en ordentlig titt på, även om vi har på känn att den är lite svår att bygga som hemarbete. 70 mynt i minuten är maskinens kapacitet. Nu har alltså SF-publiken sett att myntet gör småpengar allt vad det hinner, och hur kvickt det går, bara man har de rätta grejerna. Det är på sätt och vis treårsfest i den här familjen. Nyss såg vi en ettåring, här är en till, och när hon fastnat på filmen kommer turen till den tredje lika gamla systern. Vi avlägger födelsedagsvisit hos trillingssystrarna Broman i Enskede. Maj, Ann-Marie och Ulla heter de, eller kanske tvärtom. För att vara riktigt traditionella visar vi dem till sist på en sådan bild som en ung mans mamma alltid brukar ta fram i de mest olämpliga ögonblick. Den här nummerskylten sitter på någonting extra i hästväg, eller rättare hästkraftsväg, Sveriges starkaste elektrolok. Första exemplaret har just levererats från järnvägsverkstäderna i Falun och provkörts med bästa resultat. Antalet hästkrafter är 3600 mot 3005 hos vårt tidigare kraftigaste lok. Det ska kunna användas även för malmtrafiken, och restiden på Norrland kommer att med dess hjälp avsevärt förkortas. Manöversystemet är på nykomlingen betydligt mjukare, så loket faller säkert i smaken både hos passagerare och förare. Visserligen är det inte fiskransonering längre, men pimpelfiskare hittar man lite varstans bland vikar och vass. Det har börjat våras tidigt i år, och länge dröjer det säkert inte förrän vattnen går öppna, och det är klokast att ha en båt under sig när man är på sjön. Det var den begynnande våren som lockade ut oss med kameran den här dagen. Sen vi sett pimpelfiskaren så att säga få luft under gälarna, drog vi oss inåt stan, dock inte till Dramatens trappa. Det är första gången sedan 1923 som första vårreportaget saknar den bilden. På en gård hittade vi ett vårtecken som påminner om att det snart är tid att hänga vinterrocken på stampen. Förlåt, i garderoben. Stadens kommunala kanor, det heter väl så, används för andra ändamål. Och här fann vi slutbilden. För bättre slut än 4 meter nativitetspropaganda kan väl ett improviserat vårreportage inte få.
Ja, så blandade stort och smått i SF-journalen. Här ser vi finska barn som efter ett häftigt sovjetiskt bombanfall mot Helsingfors den 6 februari har börjat evakueras till Sverige.
En finsk armé har kommit till Sverige. En ömkansvärd armé i småttingar, blekkindade, hungriga och frusna. Vi försöker ta hand om dem efter bästa förmåga. Liksom våra egna ungar tillhör de också den generation vars oundkomliga uppgifter blir att försöka bygga upp allt det som nu raseras. Hjälpkommittén för Finlands barn tar hand om småttingarna så snart de kommit över gränsen. Många kommer med sviter efter förkylningar som de ådragit sig i hem utan fönster och i råkalla skyddsrum. Överhuvudtaget är barnens hälsotillstånd nu mycket sämre än 1939-40. Men hjälpaktionen kräver pengar, mycket pengar. Pengar till kläder och skor och mat och sjukvård. Kanske just ni kan ta ett finskt pyre hem till er. Skriv då till Finlands barn Stockholm.
Och så byggdes det sjukhus.
Södersjukhuset i Stockholm invigdes måndagen den 3 april av konungen. Det är ett byggnadsverk som ska bli ett mäktigt redskap i människokärlekens och livsbefrämjandets tjänst, som en av högtidstalarna sa. Svensk filmindustris journalavdelning var varskod om det redan då bygget för många år sedan igångsattes, och under byggnationens olika etapper tog vi dessa bilder som en lämplig inledning till det grundliga reportage av det färdiga märkesbygget vi som svenska nyhetsförmedlare ansåg oss ha både rätt och skyldighet till.
Den gamla kåkbebyggelsen var i så dåligt skick och så nerlusad att det bara var att bränna upp kåkarna. Det stod glädje för alla barn som intresserat följde brandkårens arbete att för en gångs skull tutta eld på hus. Och snart stod det väldiga sjukhuskomplexet färdigt. Ett i alla avseenden modernt sjukhus med imponerande resurser. Men redan 1944 hade man problem med kanalkonkurrensen.
Invigningsdagen hände oss dock den enastående fataliteten att vi blev avvisade från Södersjukhuset med upplysningen om att ett utländskt filmbolag hade fått ensamrätt till invigningshögtidigheterna.
Betydligt generösare var det tyska filmbolaget som frikostigt delade med sig av propagandafilm till alla som ville ha. SF-journalen visade länge de tyska inslagen, ibland helt okommenterade. Och på svenska biografer visades tyska journaler under hela kriget. Här ser vi bilder från Berlin och Hitlers 55-årsdag.
Kanzlei tragen sich mit den Vertretern der diplomatischen Missionen Männer, Frauen und Jugendliche aus allen Schichten des Volkes in die Gratulationslisten ein.
Men det tyska kulturinflytandet i Sverige började allt mer att ersättas av ett amerikanskt.
Danssalongen National i Stockholm har varit skådeplats för en stadsmatch i den moderna danskonsten. Det är Malmös främsta snajdarpar som vågat sig hit för att ta en dust med huvudstadens utvalda lag. Bataljen blev hård men schysst, utan krokben och klacksparkar. Stockholmarna var oartiga nog att ta hem segern. Men gästerna vann Nalen-publikens hjärtan, inte minst genom en avslutande uppvisning i så kallad jitterbug.
Än så länge gick det städat till i långa kjolar och klänningar, men det skulle ändras. Och gitterbuggen blev årets dansfluga. Den ansågs så osedlig att den förbjöds på Skansens dansbanor, men på Nalen frodades den. Vi låter Nisse Järring berätta om en annan nyhet.
Stockholmaren, och säkert andra stads- och landsbor också, skräpar ner omkring sig. Där finns ju alltid gatsopare som tar vara på rasket, resonerar man. Och de ska också leva. Mycket omtänksamt, men gatsoparen själv anser att resonemanget inte riktigt håller. Vem kunde tro det? Stockholm har satt igång en kampanj mot snasket på gator och torg. Massor av utgifter och mycket otrivsel följer snasket i spåren. Och nu ska jag också vara spårhund. En herre stiger av den så kallade tricken och slänger kvittot. Han vandrar framåt gatan och släpper den utlästa tidningen i rännstenen. Och där ligger den, viftande efter gatsoparen. Här står denne förfärlige snuskpapperspelle vid trottoarkanten och så lämnar han karamellpåsen på marken, trots att han har kampanjens affischer inom synhåll. På bänken i parken behöver han snyta sig. Han är förkyld också. Och kvittorna i nästuken hamnar bredvid papperskorgen. Jag säger och det är en sån figur. Vi måste talas närmare vid. Hörru, hallå där! Ja, det var en sällsynt ful fisk. Jag är absolut säker på att i den här salongen finns ingen som inte efter detta avskräckande exempel alltid lägger pappersrask i papperspelle.
Motorfartyget Bullaren, tillhörande rederiaktiebolaget Transatlantic, ligger vid Amerikakajen i Göteborgs hamn och lastar papper och pappersmassa till Argentina. Bullaren är nämligen lejdbåt. Det är därför den kan bjuda på denna ovanliga syn i den annars av krigets spärr förlamade hamnen. Om någon dag är Bullaren färdig att avgå till Buenos Aires med omkring 3000 ton papper och pappersmassa. Kapten Persson, Bullarens befälhavare och förste styrman Klasen, ska om ungefär 3 veckor istället för Göta älv få skåda La Plata, silverfloden, vars land längtar efter det svenska pappret, lika mycket som vi längtar efter Argentinas kaffe, hudar och foderkakor. Förresten har vi varit lyckligt lottade med lejdfartyg nu ett tag. Akter om Bullaren ligger till exempel Amerika-Mexikolinjens Sagoland och lossar bomull och kaffe från Brasilien. Och här styr just transatlantikfartyget Tämnaren in på svenskt vatten under skydd av svensk minsvepande örlogsman. Tämnaren är den första lejbåt som kommer från Spanien och vi ser kaptenen ett avskedsmiddag med passagerare och kontrollofficer. Kaptenen heter Hugo Axel och hans 2 passagerare är den svenskfödda baronessan Britta de Coulanges och LM-ingenjören Carl Anso. Kapten Nordmark är kontrollofficeren. Ja, så kommer ett skepp lastat med apelsiner från Spanien. Och inifrån en Bohusvik kommer svensk lots och bordar Tämnaren. Som så småningom glider in i Göteborgs hamn med 3500 ton. Härliga, söta, saftiga, soldruckna apelsiner. Varsågod, här kommer mässuppassaren Sture Hellqvist med smakprov. Och ta också för er av tullinspektion, återseendets glädje och lossarfröjd i rika portioner.
Lejdbåtstrafiken var farlig med stora förluster i såväl människoliv som fartyg. Krigets avspärrning med minfält utanför Sveriges kuster och risk för angrepp från flyg och ubåtar begränsade importen kraftigt. Som neutral nation kunde vi bedriva viss handel, men enbart efter de krigförandes godkännande. Och de krävde både krediter, kullager och järnmalm i utbyte. Vissa perioder låg trafiken helt nere. Och frukt, som apelsiner och bananer, var inte att tänka på för flera årskullar svenska barn. Därför var det en stor händelse när nu apelsiner kom till Göteborg.
I dessa dagar har ridån gått upp för ett av de blodigaste skådespel världshistorien har att uppvisa. Innan skräckföreställningen är slut kanske det kommer att visa sig att den varit den blodigaste. Invasionen är igång med allt vad den för med sig av hopp och fruktan, död och förstörelse, ve och vånda. De allierade har inte överlåtit något åt slumpen. Länge har de hamrat och slagit mot de tyska befästningarna på kanalkusten. SF-journalen är i tillfälle att visa en bildserie från de otal attacker mot tyskarnas järnvägslinjer och flygplatser som genomförts av engelska och amerikanska luftstridskrafter. Dagarna före dagen D, timmarna före timmen H. Vi har firat vår fria flaggas dag och vi är en av de få småstaterna i Europa som kan begå en sådan värmande handling. Vädret var grått på svenska flaggans dag, men flaggan är lysande blågul. Och den mulna himlen hade inte skrämt bort oss. På Stockholms stadion stod vår kung som förr om åren och delade ut fanor med maningen "Bär den alltid högt". Och åter hade vi på stadionplanen tillfälle konstatera hur innerligt vacker vår blågula flagga är. Himlen må sedan vara aldrig så regntung.
Stadionpubliken var allvarlig. Många hade lyssnat på radionyheterna den morgonen och visste vad som hände i Europa dessa timmar.
Extra nyhetsutsändning från TT. Ett stort allierat invasionsföretag mot Frankrike har enligt idag på morgonen ingångna tyska telegram inletts. Deutsches Nachrichtenbüro meddelar. Den sedan länge väntade engelska och amerikanska invasionen har tidigt idag på morgonen inletts genom landsättning av fallskärmsstyrkor i området kring Seelmynningen. Hamnen Le Havre bombarderas för närvarande intensivt. Sjöstridskrafter ur den tyska krigsflottan befinner sig utanför kusten i strid med de allierade landningsfartygen.
Så hade då invasionen inletts. Natten mot den 6 juni satte sig invasionsarméerna i rörelse. Amerikaner, engelsmän, kanadensare, men också flera andra nationaliteter. Och från ett stort antal flygfält över hela södra England lyfte fallskärmsjägare. Det var de första som sattes in i strider redan strax efter midnatt. England var helt avskuret för all kommunikation i flera dagar för att ingenting skulle komma ut om den väldiga uppladdningen i de sydengelska hamnarna från Bristol till Ipswich. Den väldiga armadan omfattade 5134 fartyg och farkoster, bland dem 5 slagskepp, 22 kryssare och 93 jagare. Anfallet mot fästningen Europa hade inletts. De här engelska propagandafilmbilderna skildrar företaget som ett ärorikt äventyr, men förlusterna var stora och omfattande. I skydd av ett kraftigt bombardemang började landstigningen klockan 6:30 på morgonen den 6 juni. Den dag som kom att kallas den längsta dagen. Tusentals soldater hade suttit i sina landstigningsfarkoster i full stridsmundering under flera dagar och väntat på det omslag i vädret som behövdes. Men den långa väntan, spänningen, bristen på sömn och sjösjuka hade tärt på manskapet. Den gungande överfarten gjorde inte saken bättre. Nu skymtades den franska kusten. Avgörandet skulle ske på stränderna. En kustremsa i Normandie man valt var inte den plats Hitler väntat invasionen. Därför fanns inte tillräckliga tyska styrkor på plats och förstärkningar dröjde. Hitler sov och fick inte väckas. Rommel firade hustruns födelsedag, så de tyska reserverna fick vänta för länge på order. Engelsmän och kanadensare landsteg mellan Aromange och Oistrham. USAs femte armékår landstiger vid Omaha Beach mellan Vieville-sur-Mer och Colville. En månad senare hade de allierade landsatt 1 miljon man, 171 532 fordon och 566 648 ton materiel. Nu började slaget om Europa.
SF-journalen, som under sommaren utkommer i något nedbantat format, har varit på Slottsskogsvallen i Göteborg och tittat på en herre vid namn Andersson. Den intelligenta publiken har redan förstått att det rör sig om herr Arne, en av Götets brede pojkar. Publiken är förväntansfull och Arne är förkyld och frusen i det gråkalla junivädret. Tre kvarts engelsk mil är distansen och loppet har lättsinnigt nog annonserats som världsrekordförsök. Det är till att ha fordringar på en världsmästare i denna säsongdebut. Här leder lovande Rune Persson Falköping före Arne och Karlsson Gullmarshov. Men på sista varvet kommer givetvis Arne i en fruktansvärd spurt som ger tiden 3 minuter 4,6 sekunder. Det är 6 sekunder sämre än världsrekordet och vem kunde annat begära? Till den besvikna publiken skulle jag vilja säga, spring bättre själv era... Ja, just det. Här går starten för Svenska Dagbladets stafett och scenen är stadion. Örgryte, Hellas, som nu har före detta ysaren Arne Andersson och studenterna är favoriter. Här vilar ambassadör Gunder Hägg sitt pokeransikte mot stadiongrinden i samspråk med vaktmästare Lindström, nybliven 50-åring. När dagbladslöparna hälsar på i stadion kan man notera att favoritlagen hänger ihop. Och så ska Gunders första banlopp gå av stapeln. Det blir i form av en så kallad tävling mot några mycket ungdomliga stafettlag. Efter en enkel sifferkalkyl kan man lugnt åta sig att äta upp sin hatt om Gunder kommer först i det loppet. Vi hinner än en gång avundas Gunder hans präktiga hårväxt. Och så går starten. Grabbarna sätter igång som om sångläraren var efter dem. Men det är Gunder som blir efter. Jo, det blir något att berätta för stabben och stomman och tjejen. Att man visat världsmästaren fotsulorna. Rena rama taktikloppet, så. Här växlas medan Hägg ännu inte skymtas ovan horisonten. Nu kommer han emellertid och går i mål, konstaterande att han måste slå sitt världsrekord med 20 sekunder för att komma först. Min granne tyckte det var oförskämt av honom att inte göra det när man ändå betalt 2 kronor i entré. Han går aldrig mer på stadion. Ute vid sista växeln promenerar en annan världsmästare. Det är Arne Andersson som här växlar med den hopplösa uppgiften att ta in studenternas och Örgrytes stora försprång. På stadion väntar man slutstrid, men åt studenten K.E. Larsson är ingenting att göra. Han går först i mål och följs av Örgrytes Nyberg. Arne Andersson har insett att det finns gränser även för en världsmästare och nöjer sig med tredje plats. Och låt oss nu komma ihåg inför sommarens löpningar att Arne och Gunder också är människor.
En omänsklig tur hade Hitler när en bomb exploderade bredvid honom i hans högkvarter i Ostpreussen den 20 juli. Det var krigströtta officerare som låg bakom kuppen som genom en slump skonade fyrens liv. Attentatsmännen greps och avrättades grymt genom långsam hängning. En jakt på oppositionella inleddes och omkring 2000 officerare och 300 civila avrättades. Bara några timmar efter attentatet kunde Hitler ta emot Italiens fascistledare Mussolini på besök.
Marshal Graziani. Der Führer im Gespräch mit Reichsführer SS, Reichsminister Himmler, Befehlshaber des Heimatheeres.
SS-chefen Himmler stärkte sin makt kraftigt efter attentatet. De här bilderna kom ut snabbt på bio, men det var ju viktigt att visa Hitler oskadd. Annars visade han sig nu allt mer sällan offentligt. Under hela 1944 enbart vid 3 tillfällen. Den allierade framryckningen gick nu inte att stoppa.
När dagen D närmade sig för Paris erbjöd staden en olycksbådande lugn anblick. Olycksbådande för de stövelklädda herrar som i fyra år hållit Frankrikes ljuslynta huvudstad i ett kvävande järngrepp. Nu var de allierade på marsch mot Paris. Från mun till mun gick orden bland de inre franska styrkorna att stunden för allmänt väpnat uppror var inne. Man hörde rykten om myteri inom Parispolisen, som genom ett trollslag skaffades vapen och ammunition fram. Folket beväpnade sig och byggde barrikader, och så slog man till. Detta är en fransk patriots bildberättelse om tyskarnas sista timmar i Paris. En berättelse tillkommen under ständig dödsfara.
Det var den 19 augusti som motståndsrörelsen gjorde uppror. Allierade styrkor var på marsch mot Paris, men tyskarna höll sig kvar. Av rädsla för artilleridueller och bombardemang som kunde förstöra den vackra staden, men också av politiska skäl, tog den kommunistdominerade motståndsrörelsen initiativet. Svenske generalkonsul Nordling förhandlade fram en vapenvila den 20, men tyskarna bröt den. Fyra dagars hårda gatustrider följde. Slut tog motståndsrörelsens 50 000 soldater makten i Paris, och den 25 augusti tog fria franska styrkor under general Leclerc in i staden. De Gaulle kommer två dagar senare.
Efter fyra år av tysk ockupation är Paris befriat. Paris, la ville lumière, ljusets stad. Det var mer än en världshistorisk nyhet. Det var ett tecken i skyn, ett löfte och ett varsel.
Som ett varsel kom också de första båtarna med flyktingar från Baltikum. Sovjet erövrade länderna helt i oktober, och före årsskiftet kom nära 30 000 balter till Sverige. Det var mest intellektuella och ämbetsmän med hela familjer, men också tyskar och balter i tysk uniform. De skulle senare efter en allierad överenskommelse tvingas återvända till det frontavsnitt där deras förband kapitulerat, den omtalade baltutlämningen.
Den 4 september 1944 samlades helsingforsarna kring morgontidningarnas löpsedlar för att läsa nyheten om vapenstilleståndet mellan Finland och Sovjetunionen. Så började då äntligen freden skymta för det prövade finska folket. Vad skulle den komma att innebära, frågade man sig. Den tyska legationen befinner sig i febril uppbrottsstämning. Förbindelserna Finland-Tyskland har med omedelbar verkan avbrutits, och legationsinventarierna packas in för vidare befordran söderut. Nere vid hamnen lastas tysk krigsmateriel och embarkerar tyska trupper. Före den 15 september ska tyskarna vara ur Finland. Annars. På morgonen den 7 september for delegationen genom karelska skogarna mot fronten. Här är man framme, och där kommer från ryska sidan en major och en löjtnant marscherande mot gruppen av finska förhandlare. Deras uppgift är att lämna meddelande om att delegationens resa kan fortsätta. Honörer utväxlas. Meddelandet överbringas. Så är den korta ceremonin slut. De finska representanterna ser ryska bilar köra fram för att överta transporten mot Moskva. Så är stunden kommen, och delegationen passerar frontlinjen. Man är inne på ingen mans land, där striderna nyss rasat, men där kanonerna nu tiger i den regngrå höstdagen. Efter de finska förhandlarna bärs deras bagage, som visar att man garderat sig för åtskilliga dagars vistelse i den ryska huvudstaden. Här är den sista bilden som den finske frontfotografen tog av bilkolonnen. Tills den återvänder, väntan. Volvo, det namnet förknippades för enbart med markbunden verksamhet. Nu är Volvo-industrierna även representerade i vattnet och i luften. Utvecklingen har inte varit ensidig. En stridsvagn är vägmärke för vandrarna till Volvo-utställningen i Stockholm. Den är ett bistert dekorativt inslag i den försvarsmässiga avdelningen. Av terrängbilar visade Volvo flera olika sorter. De individuellt fjädrande hjulen gör ett nästan onyktert intryck, varför vi för säkerhets skull förfogar oss inomhus. Där stannar vi i sommarminnen inför en pentabåt, men bakom den finns mycket annat att se och beskåda. Svenska flygmotorer ställer ut en 14-cylinders stjärnmotor i tuskuren för åskådlighetens skull. Och här är en annan attraktion, nospartiet på en lätt bombare. Som den teknologi hedersdoktor han är ska kronprinsen i Volvochefen Gabrielsson sällskap finkamma utställningen.